Podplay.
Siffran 1 ändras till 2 i kalendern när mänskligheten går in i ett nytt årtusende. Men den lilla manövern kommer att kosta oss miljarders miljarder. Medan fyrverkerierna går i luften den 31 december 1999 oroar sig hela världen.
Ska datumbytet få världens alla datorer att stanna? Sjukhusvården att krascha? Kärnvapen att avfyras av misstag? Kanske hade det blivit så om inte Lars Järvall och hans kollegor hade funnits.
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom Podplay. Där finns hela säsongen redan nu.
Jag heter Lars Järvall.
Hur länge har du jobbat med IT-frågor?
Oj, jag har jobbat med de frågorna sedan slutet av 80-talet. Jag var på universitetet tidigare och sen gick jag över till sjukvården.
Sjukvården, ja. I slutet av 90-talet är Lars IT-chef vid landstinget i Östergötland. Det betyder stort ansvar över Linköpingbornas väl och ve. Om teknologin fallerar i vården kan ju medborgarna dö i värsta fall. Minns du när du första gången hörde talas om millenniebuggen?
Alltså själva begreppet om den här problematiken, den kände jag ju väl till sedan lång tid tillbaka, i och med att man har jobbat lite med datorer och förstått och sett hur det representeras i våra datorer. Men eftersom det här var ganska väl känt, den här problematiken, så började vi, jag skulle tro 96-97, aktivt att fokusera på den här problematiken.
Problematiken, ja. Det är en IT-chefs lite distanserade beskrivning av vad som nu ska bli panik. För ungefär 1995 börjar snacket spridas bland experter som Lars. Och när år 2000 närmar sig ska varenda människa i snart sagt hela världen lära sig vad millenniebuggen är för något.
Y2K. Den akronymen låter typiskt techig, men det här är inte komplicerat. Låt oss gå tillbaka till datoråldens tonår, 60-70-talen. En stordator kan vara stor som en bil. Programmerare kan inte slösa med lagringsutrymmet. För varje bit i en rad med programkod går det åt mer minne. Så när man skriver kod för att hantera datum, ja, då får det räcka med två siffror. 1975 blir 75. Inga konstigheter. För ingen kan då tänka sig att programkoden ska vara gångbar längre än 10-15 år. Men nu närmar sig plötsligt ett nytt årtusende med stormsteg. Inte bara ska datumet ändras från 99 till 00 i de här programvarorna som fortfarande körs. Hundratalen ska ju bytas när 1900-talet blir 2000. Och vad kommer att hända med alla programmen då? De kan få fnatt, ta fel på år eller kajka ur helt och hållet. Så här låter det i P4-dokumentären Millenniebuggen från Sveriges Radio.
Jag ser att du står och tittar på datorer.
Ja.
Tänker du på att de ska klara sekelskiftet om du köper en maskin?
Ja, det tar jag alltid reda på.
Det gör du?
Ja, visst.
Under 1999 får alla svenska hushåll en folder hem i brevlådan med sånt som kan vara viktigt att tänka på inför det nya årtusendet under rubriken Kris och kaos eller Gott nytt år.
Ett par år före 2000 duggar varningarna allt tätare. I Dagens Industri i november 1996 säger en expert: datakollapsen år 2000 kostar 600 miljarder dollar. Och i Svenska Dagbladet heter det: uppvaknandet har kommit sent och beredskapen förefaller låg.
98, våren, så tidigt.
Fanns det några såna här worst case scenarios som du såg framför dig?
Alltså det är ju klart att kunde ju, eller var orolig för att innan vi hade kontroll på de här, att det skulle drabba vården så att vitala system eller patientövervakning eller andra annan infrastruktur för vården skulle fallera, som el och så vidare då. Och så att det var ju en farhåga, tycker jag, man kunde ha innan vi hade hunnit titta på vad är det för egentligen som skulle kunna hända och vad ska vi göra åt det. Det skulle kunna vara ett scenario att vi varit utan vissa delar i vår infrastruktur.
infrastruktur, ja. För det är inte bara Svenssons gamla hem-PC med Pentium 2-processor som riskerar att knacka ihop.
Datorer i allmänhet och i synnerhet då stordatorer som det hette på den tiden med äldre programmeringsspråk och så som var lite fokus på. Men även tekniska system för fastigheter, låssystem, fläktar och sådana saker.
Ja, tänk på allt som innehåller ett datorchip. Trafikljus, bank- och försvarssystem, kärnkraftverk, eldrivna dörrar i matbutiker, flygledartorn och flygplanen, pacemakers. Allt tycks kunna gå fullständigt åt helvete just vid midnatt den 31 december 1999.
Så här låter det i SVTs rapport hösten 1999.
Det går att tjäna pengar på skräcken inför vad som kan hända i samband med millennieskiftet. Många amerikaner till exempel är livrädda för att deras toaletter ska sluta fungera och det har blivit ett lyft för ett företag i Småland som gör mulltoaletter.
VD Leif Månsson sitter bokstavligt talat på företagets framtid. För ju närmare sekelskiftet vi kommer, ju bättre pekar företagets kurvor. För på andra sidan Atlanten ökar amerikanernas oro för vad millenniumskiftet kan ställa till med. Här är många rädda för att elen ska slås ut på nyårsnatten, att reningsverk ska haverera och att toaletterna inte ska fungera.
Så vad gör man? Man skriver om gammal kod. Miljarder av kod runt om i världen. Bara amerikanska motsvarigheten till Försäkringskassan har 50 miljoner rader att gå igenom.
Fastighetssystemen där man har låssystem som ska låsa vissa tider och datum och allt det här. Så att det var de delarna utifrån som vi var mest oroade för att det skulle gå snett om det inte var uppdaterat.
Lars skrider till verket. Han och kollegorna går igenom vad som behöver göras. Vilka system borde bytas på momangen? Vilka uppdateringar som man redan har planerat kan man skynda på? 1998 fattar landstingsstyrelsen beslut om satsningar för att lösa 2000-problemet.
Självklart så tog vi del av det som skrevs och vi hade ju mycket dialog även med leverantörer och vi hade ju, fick då också en ganska god bild av vilka typer av lösningar och systemteknik som det skulle kunna vara problem med. Telefonin till exempel, vi såg till då att vi hade uppgraderat till sista versioner som var kvalitetssäkrade och så. Så att det var ju mycket av det här som vi gjorde som var som låg under så att säga, ersättning och långtidsplanerade fastighetsunderhåll till exempel så, som vi då genomförde för att kunna vara säkra på att vi klarar de här frågorna.
Lars är orolig över äldre IT-system och en del hemmabyggen.
Så det stod ofta en dator i någon skrubb eller en garderob någonstans på en vårdcentral så. Och då låg det ute i samhället och hade på den tiden ingen särskild strömförsörjning eller så.
Lars sätter sig i möte med andra landsting. De ska samverka. Jämföra vilka olika planer och lösningar som finns. Och se om det kan finnas någon win-win emellan dem. 7 månader före nyår den 26 maj 99 skriver tidningen Dagens Medicin om kampen mot klockan för landstingen. Ska den svenska vårdapparaten klara millenniebuggen? Och vet IT-experterna ens i detalj vad de måste klara av? Lars Järvall ger ett råd i artikeln.
Redan idag bör det finnas manuella reservrutiner att ta till om datorerna krånglar. Att man ute på vårdcentraler och kliniker ser över dessa rutiner inför övergången till år 2000 tycker jag är en både självklar och klok åtgärd.
Rolig tid vet jag inte, men jag tyckte det var ett bra arbete i den meningen att vi fick möjlighet att gå igenom allting och hade det här som drivkraft för att få till förbättra kvaliteten och säkerheten.
Landstingets budget, det är alla våra pengar i slutändan. Men för att möta den osynliga, jäckande fienden som millenniebuggen är så öppnas plånboken.
Vi hade också stöd från politiskt och ledningshåll att det var liksom inga bekymmer om vi ville köpa något nytt eller lägga ner någon tid på någonting eller köpa in även konsulter eller uppgraderingar så fanns det en god, man lyssnade väldigt väl på vad vi ville ha.
Y2K blir något man kan tjäna bra pengar på. IT-konsulter säljer analyser som vänder på stenarna i företagens IT-miljö och ska visa vilken kod som måste ändras. och företag låter sina jurister jobba, göra om avtal och friskriva sig från problem som skulle kunna uppstå en sekund efter årtusendeskiftet.
Jag tyckte nog också att det var en stor mediehås där man drev upp den här frågan som något jättebekymmer.
Millenniebuggen är inte bara en oroshärd för stora organisationer. Det är bland vanligt folk som den riktiga paniken sprids. Självhjälpsböcker som Y2K Survival Guide säljer som smör. Folk anlitar konsulter som går igenom deras hem, kollar tv-apparaten, mikrovågsugnen, ja, varenda elpryl. Och amerikanska pastorer som Jerry Falwell säger i sina tv-predikningar saker som: jag tror att Y2K är Guds instrument. Drömde du mardrömmar om vad som skulle kunna hända om inget av det här fungerade?
Alltså, jag är inte sån som person. Min bild är inte sån att vi var särskilt oroade egentligen. Men det, naturligtvis fanns det en viss del fortfarande kvar, men vi var inte särskilt oroade. Man upplever att det inte ska vara så stora problem. Man var inte särskilt orolig. Enstaka enheter kanske var mer oroliga än andra.
Approcherades ni av många konsulter som ville sälja tjänster?
Det var naturligtvis många som fick extra jobb då, eller tidigare lagt arbete med att uppgradera sina lösningar, sina system. Men ja, jag ska säga att innan vi kom så långt så hade vi naturligtvis riggat en organisation, en beredskap på olika sätt med kommunikatörer. Vi riggade upp reservlösningar på olika sätt och vi hade, om våran webbplats skulle gå ner så hade vi skapat en annan webbplats för information till samhället och så vidare.
Lars Järvall är en cool katt, men det är långt ifrån alla. Detta är den första globalt internetspridda hysterin. Vid årsskiftet kan världen gå under när tidszon efter tidszon byter datum. Och alla kommer kunna följa det i realtid och drabbas. Myndigheter i flera länder varnar nu allmänheten i tv-reklam.
Business is usually about competition, but right now it's about collaboration. The millennium bug will affect every business in the UK.
Companies with under 500 employees are least prepared.
If you rely on any form of technology,
this issue affects you.
It isn't just an IT issue, it's a business issue.
We all rely on each other. If your business is affected,
it could affect mine. Action 2000 has been set up to help.
We've produced this pack. It tells you the steps you need to take.
So start now.
Because it doesn't matter what business you're in.
You need to be in the business of getting ready.
Act now. Call 0845 601 2000 for your free action pack.
Mer eller mindre trovärdiga experter larmar. Vad du än gör, var inte i en hiss eller ett flygplan vid midnatt. Preppers bygger såklart bunkrar. Konspirationsteorierna flödar. Kommer terrorister att passa på vid årsskiftet och slå ut internet? Vågar man ens ha sina pengar kvar på banken? Tänk om kontot nollas? Och programmerarna som nu skriver om myndigheternas känsliga kod, hur vet vi att de inte i själva verket är cyberterrorister från fiendeländer? Och det här är också långt före sociala medier.
Vi pratar om anställda allmänhet och huruvida de var medvetna om den här 2000-problematiken. Så var medvetandet om detta väldigt högt. Så det kändes ganska bra på så sätt.
Datumet 31 december 1999 är i hela världens bakhuvud. På varenda kräftskiva sensommaren 1999 är Y2K ett hett samtalsämne. Och den som inte ser fram emot en extra festlig nyårsfest räds kvällen som undergången. Vad tänkte du själv då om det du läste och såg på tv under 99 där till exempel?
Alltså, jag tror nog att jag då upplevde att det här överdrevs. Utan att för den bara skaka av mig helt och hållet av det. Men jag tyckte då att under den här resan hade åtminstone så bra vi kunde på fötter för att kunna klara av det här.
Lars och hans kollegor i landstingen har gjort vad de kan. Men om det inte räcker då? Om folks sjukjournaler ligger öppna klockan 00.00.01. Om akutläkare inte kan logga in i systemen för att hjälpa nyårsfirare som blivit patienter. Om dörrarna till kliniken går i lås och inte går att öppna. Om sjukhusköket apparater lägger av. Så kommer då den magiska natten.
Själva nyårsafton, då tror jag jag åkte till jobbet någon gång på eftermiddagen där vi samlades då. Vi satt i så att säga landstingets stora sessionssal heter det, alltså en sammanträdeslokal i landstingshuset då, närmast berörda då, alltifrån landstingsdirektör till säkerhetschef, kommunikationschef och så vidare. Det var en ganska lugnt tillställning. Vi hade naturligtvis kontakt med alla ute i verksamheten och allt var okej.
Samtidigt laddar världen för nyår. Oxfilé-medaljonger steks, smokingkavajer vädras och champagnen tas fram ur kylen.
Det var ju ändå nyårsafton så vi hade lite trevligt. Vi åt lite gott som vi hade med oss där, eller de hade tagit ut och... Vi drack någon bubbel, inte bubbel i den meningen att det var någon alkohol, men ändå på något sätt firade in det här. Trevligt tillställen.
Det närmar sig nu. Är Östergötland verkligen 2000 säkrat?
Vi var inte mer än kanske 6-7 stycken som fanns där. Vi hade riggat upp så att vi hade tv så vi kunde följa vad som hände på andra håll. Vi hade riggat upp fax, vi hade datorer och så vidare. Vi hade sett till att vi hade telefon för att kunna vara i kontakt med andra. Så det var som en del av ett center för att koordinera de här frågorna. Sen fanns det folk naturligtvis nere närmare problematiken i datorrum och datorhallar och så vidare som då i den mån skulle behövas göras någonting där, men själva ledningsarbetet skedde från det här rummet. Kunde vi via tv följa hur det artade sig i andra länder utanför som hade årsskiftet tidigare då, när det närmar sig då framåt 12-slaget, så är det klart att hjärtat slog lite extra. Och man var ju trots allt nervös om, kommer ljuset att slockna, kommer det hända någonting annat. Och samtidigt som vi då ute kunde se ut genom fönstren att raketer och annat fyrades av, så hände ingenting hos oss. Och det var ju naturligtvis en lättnande suck.
Kära vänner, gott nytt år! Happy New Year! And skål!
Kung Carl Gustav brölar skål till svenska folket i Sveriges Television. Rockgruppen Europe, som finansmannen Jan Stenbeck har anlitat, spelar sin gamla hit The Final Countdown. Och jo då, både diskokulan, portkoden och stereoanläggningen på festen fungerar fortfarande.
Nej, det var ingenting som jag upplever klickade på under den här natten.
Vid tresnåret på morgonen kan Lars och de andra landstingstjänstemännen släcka lyset och åka hem.
Min hustru var på den vanliga nyårsfiran med våra kompisar, så att jag åkte ju dit och hämtade upp henne klockan 3. Och jag minns mest av natten, den här natten, det var att det snöat väldigt mycket, så att det var lite bekymmersamt att ta sig fram på vägarna. Men jag gjorde en liten god gärning också då, att tog upp några som pulsade i den djupa snön på väg framåt i nyårsnatten.
Så snön var ett större problem än datorerna här då?
Ja, egentligen i det här fallet.
I Japan går ett par varningssystem för kärnkraftsolyckor, men det är falskt larm. I Australien kraschar ett system för bussbiljetter. Några klockor går fel och visar 1900 istället för 2000. Det lite åldrade operativsystemet Windows 3 visar årtalet 19:0 istället för 2000. Inte kul. Men på totalen, Y2K går upp i rök som en nyårsraket. nästan ingenting hände.
Men det fanns ju, vad jag förstår efteråt, att det var några kreditkortsföretag som inte hade lyckats.
Och precis som en nyårsraket så var millenniebuggen en kort och dyr upplevelse. Globalt uppskattas 300 miljarder dollar har lagts på att komma åt Y2K-problemet. På Lars nivå var budgeten 50 miljoner kronor för att klara millenniebuggen. Men hälften av det gick till utbyten som redan var planerade. Analyser visar att många spenderade alldeles för mycket. Fixade saker som inte behövde fixas. Även IT-direktörer kan tydligen dras med i hysteri.
När det rapporteras om det här i efterhand, då är det ju, finns det ju en åsikt eller en teori som ofta återkommer. Det är ju att det här var egentligen ett stort falsklarm skapat av IT-konsulter som såg chans att tjäna pengar på företag och myndigheters oro.
Det finns säkert sådana fall där man har drivit på onödigt, men samtidigt vill jag ändå säga att det som vi gjorde då ersatte äldre system, utrangerade gamla grejer, uppgraderade en del saker. Det var saker som inte var bortkastade på något sätt, men samtidigt gjorde att vi kunde känna oss tryggare. Så att hela det här kan man ju också se som ett rejält kvalitetssäkringsprojekt i en samordnad form. Där vi hade möjlighet att gå igenom både IT-lösningar, datorer, medicinteknikutrustning och fastighetssystem.
Å andra sidan, allt arbete med buggen gjorde att företag uppdaterade sina system som blev modernare och gjorde medarbetarna mer produktiva. Millenniebuggen blev en positiv kraft också. Frågan är om inte de psykiska effekterna av paniken kostade mer än resurserna att skriva om programkod. Men ålderstigen programkod fanns ju inte bara 1999. Utvecklingen inom IT-infrastruktur och systembygge har bara ökat sedan dess. Räkna med fler larm.
2038 lär det vara ett sånt här datum eller bekymmer igen, eller tid kan vi säga.
Y2K38 kallas det, och det kommer inträffa den 19 januari 2038. Det handlar om bytet av siffror, just som i millenniebuggens fall. Den här gången handlar det dock om Intel-processorer.
Men alltså, moderna datorer, PC och Macar och allt sånt där, är det inga bekymmer med det. Va? Men det skulle potentiellt 2038 är det en problematik som liknar det som var 2000.
Lars fortsätter sprida sin expertis inom IT i vården. Idag är han konsult som sysslar med e-hälsa. Men han glömmer inte den nervösa nyårsaftonen 1999, även om det är lätt för honom att behålla lugnet nu.
Det var en intressant tid på så tillvida för att vi fick till ett samverkan mellan regioner och även samordning. Samarbeta och ha förtroende till varandra, det är ju jätteviktigt. Det vill jag verkligen poängtera när det gäller, inte minst som det ser ut idag, att vi borde samordna mera i de här IT-lösningarna och annat det som sker i Sverige. Nej, men det är väl som allt, när man inte har riktig insikt och insyn så blir man mer orolig kanske än de som ändå sitter mitt i smeten och har lite bättre koll.
Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Intervjun spelades in hos Beppo Ljudproduktion. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott och följer också Commercial Content, en byrå för företagspoddar, i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om Jag var där till jagvardar@bplus.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom Podplay, där finns hela säsongen redan nu.